With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Äntligen dags för ett nytt avsnitt av Norrlandspäron, podden där vi pratar föräldraskap i Norrland. Jag heter Jenny Li och är mamma till Leia, Mattis och Unni. Och vill ni följa oss i vårat vardagskaos kan ni gå in på Instagram, söka fram till Jenny Li eller gå in på jennyli.com. Jag gillar att dela med mig av allt från ryggbajs till sömnlösa nätter eller ja, kanske hur man handlar själv med tre barn. Jag har fått så fantastiskt mycket mejl och meddelanden av er som har lyssnat och jag blir så rörd av varenda ett. Alltså jag förstår inte hur ni orkar sitta här och lyssna på mig. Det betyder i alla fall hur mycket som helst att ni gör det. Och kom ihåg att tycker ni att det är en hyfsat bra podd så lämna jättegärna en recension så att fler kan hitta hit. Vill ni dessutom ha lite möjlighet att påverka vad jag ska prata om eller vilka jag ska träffa, så gå in på Norrlandspäron på Facebook. Där lägger jag nämligen ut vilka jag träffar, ger er möjlighet att ställa frågor eller diskutera saker som vi i Norrland bara förstår. Ja, till exempel är det okej att ta skoten till förskolan. Det här avsnittet har jag bjudit in Andrea som är tvåbarnsmamma och jobbar som musiker. Hon slog igenom med låten Vilka är ni? En inspelning hon gjorde hemma i sitt vardagsrum, la ut på YouTube och som idag har över 870 000 visningar. Vi pratar om hur svårt det är att ta hjälp när man är mitt i vardagskaoset, känslan av att inte räcka till, och vi tar också upp det där som vi önskar att någon hade berättat för oss kunde hända efter en förlossning. Dessutom går Andrea i bröllopstankar så hon delar med sig av sina bästa kärlekstips. Det här vill ni inte missa. Så nu sätter vi igång avsnitt nummer 3 av Norrlandspäron med Andrea Lundqvist. Hej Andrea!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Du har precis varit och träna.
Ja, lite trött, men ja.
Vi har ju, höll på att säga, följt varandra länge, men vi har ju som spelat fotboll tillsammans ett tag.
Mm. Ja, men vi har ju alltid vetat vilka vi är.
Ja.
På ett eller annat sätt.
Och nu sitter jag här.
Ja, jättekul.
Och du är ju mamma till två flickor.
Mm.
Som är 4 och 2 år.
Ja, 4 och 1.
4 och 1 år. Och de heter?
Olivia och Cornelia.
Du var ganska ung när du fick Olivia.
Mm, jag var 24. Hon kom 2 dagar innan min 24-årsdag.
Ja.
Perfekta presenten.
Ja, verkligen. Ja. Tog du ett glas bubbel när du fyllde år då?
Jag kommer inte ihåg. Jag var på BB i bebisbubblan. Så jag har typ ingen minne av de där dagarna alls. Men en pizza vet jag att vi köpte dit i alla fall.
Ja, lyx.
Ja, det var riktigt gött.
Men berätta, hur kände du när du blev mamma? Första gången där, när du var så ung. Var det planerat? Ville du bli mamma?
Ja,
så ung?
Ja, det ville jag. Jag har så här, under hela min tonårstid, för jag har 4 småbröder som är, alltså den äldsta är ju 10 år yngre än mig och sen går det liksom neråt. Så jag har alltid liksom jag var så här, gud, jag ska aldrig skaffa barn, de är så jävla jobbiga. men jag ville absolut bli mamma och det var planerat. Alltså jag tyckte det var helt grymt. Alltså för det första, just efter förlossningen känner man sig som världens superwoman verkligen.
Ja,
jag kan göra allt.
Hur?
Ska kunna göra vad fan
inga hinder.
Helst. Nej. Och sen såklart, alltså när de kommer ut så är det ju helt fantastiskt. Jag kanske inte upplevde just det här liksom, de här rosa molnen som folk svävar på. Mm. Alltså jag tycker det tog ett tag innan man verkligen, alltså missförstå mig rätt, men innan man verkligen så här, oh shit, det här är verkligen mitt barn liksom, för att man känner inte varandra från början.
Nej.
Man älskar dem ju självklart över allt annat så fort de kommer ut, men jag tycker efter några veckor så vart det så här, jag älskar verkligen den här människan över allt annat på jorden, för att man liksom känner varandra och det tog typ några veckor innan jag verkligen kände så här, shit, fan vad
det här är ju ändå är livet, en helt liksom. Ny människa
jo, men
som man
det.
Aldrig har sett förut. Nej. Även om man har bott i en som inte
sett. Jag menar, kärleken finns ju där och allting, men jag tycker ändå det tog några veckor innan man liksom så här, han landade i det. Och sen mådde inte jag så bra första veckorna heller, så jag tror att det kan ha varit, jag hade lite kämpigt med amningen och sådär.
Okej.
Eller jag skete det inte slut, helt enkelt. Men
ville du amma, men det funkade inte, eller?
Alltså jag ville prova, men kände ganska fort att det här är inte min grej, alltså.
Nej.
Och så funkade det inte. Alltså mina bröst var ju typ som två, alltså jag vet inte hur stor de var, men alltså de bara, det bara känns som att det var jordklot på kroppen typ. De fick så här inget tag, och så bara fick jag ha såna här amningsnappar och de flög av och det var mjölk i hela sängen och ingen berättade för mig att man skulle sova med någon sån här
inlägg.
Så jag bara vaknade en pär med mjölk typ första natten och bara, varför har ingen sagt det här till mig? Varför liksom?
Alltså det är väldigt speciellt.
Ja, men alltså, att amma. Ja, och jag, nej, det funkar liksom inte.
Nej.
Och från den dagen jag bestämde mig så här, men nu skiter jag det här, nu ger jag ersättning, så mådde jag mycket bättre. Det var bara ångestladdat till slut och ge henne mat. Så att, nej.
Men kände du att du, när du tog det beslutet, alltså skämdes du över att du tog det, eller kände du ändå så här, nej, men det här är bäst för oss, och kunde vara trygg i det?
Nej, jag var jättetrygg i det.
Ja.
Jag hade ju en BVC-sköterska som var så här, du måste amma och du måste försöka och hej och hå. Till slut var jag så här, men alltså håll tyst liksom. Kan jag få göra som jag vill, och så stöttar du mig i det istället, så blir det jättebra liksom. Men jag bytte faktiskt sköterska.
Ja, du gjorde
och
det.
Och hon var jättepeppande, bara, men skit i det där på en gång liksom, nu bort med brösterna, nu tar vi flaskan liksom. Ja.
Men för vi hade en sån sköterska den här gången när vi fick barn på amningsmottagningen som man gick till. För vi sa ganska fort att vi ville att Hampus skulle kunna ge flaskan också, för att vi hade lagt upp en plan om hur vi ville vara föräldralediga.
Mm.
Och hon vart lite stött av det och sa, ja, men ska inte du vara hemma med bebisen? Det är alltid bäst att amma, vet du.
Ja.
Och
men alltså man
blir, de lägger så mycket värdering i det.
Ja, men ser du, så det känns som att det är en fossil som sitter där och pratar, som de inte alls har hängt med i utvecklingen alls.
Nej.
Alltså, vill man inte amma så behöver man inte.
Nej.
Och det ska inte finnas någon skam med det överhuvudtaget, tycker jag.
När du sen fick Cornelia,
har
hennes namn förresten någonting att göra med din idol?
Mm.
Är det så? Mm. Berätta om din idol, för jag har ju läst det.
Cornelis Vreeswijk.
Jag förstod nästan det.
Ja.
Så himla fint.
Ja, men det är det. Men det närmaste jag kunde komma.
Ja, precis. Men när du fick henne, försökte du amma med henne eller gick ni direkt på flaskan då?
Nej, vi gick direkt på flaskan. Jag sa till och med till i förlossningsbrevet att jag vill inte ha något snack om det här överhuvudtaget.
Nej.
Jag vill ha in en flaska. Jag vill inte ha några kommentarer, inga blickar, ingenting från dem alltså, som var på förlossningen.
Det var skönt. Lyssnade de på det?
Ja, alla var skitgrymma. Förutom en när vi skulle hem som var så här gammal och kanske inte tyckte att det var det bästa beslutet. Men då var vi på väg hem, så att jag struntade i henne.
Men Heri, när man bestämmer att man inte vill amma, får man någon tablett eller någonting? Hur gör man för att inte mjölkproduktionen ska komma igång för mycket?
Alltså det här var så sjukt, för att med första barnet med Olivia så jag ammade ju som 3 veckor. Och då hade det ju kommit igång ändå. Så då var det ju mer så en uttrappning. Typ att man ammade mindre och mindre och gav mer och mer flaska. Så då liksom skötte det sig själv att det sinade bort. Men med Cornelia, när jag inte alls skulle amma, så man ska få tabletter. Men jag vet inte om det glömdes bort. Så att jag hade ju tänkt att om man aldrig börjar amma, då händer ingenting med brösterna. Alltså mjölken rinner inte till och hej och hå. Så typ 3:e, 4:e dagen så vart det ju likadant. De vart ju hur stor som helst. Och det gjorde ju så jävla ont.
Det vart det?
Ja. Och jag var så här, men nej, vad är det här? Liksom? Ja. Vad är det som händer?
Jag har inte rört det här.
Nej, det var alltså helt sjukt. Och det gjorde ju så sjukt ont. Och jag ville inte att hon skulle suga alls. För att då kommer det ju som igång.
Mm.
Så då ringde jag dem och jag bara, alltså vad är det här? Varför är det mjölk i mina bröst? Så de bara, ja, alltså det blir ju så jämnt. Så här. Jag bara, vad ska jag göra så här? De bara, men ha en tight sport-BH typ och bara gör ingenting. Men det var ju, alltså det gjorde ju så sjukt ont. Och då ringde jag igen och då sa de så här, ja men det finns tabletter man kan ta, men biverkningarna är vidriga verkligen. Alltså du kan svimma, man spyr. Så jag härdade ut den där veckan som var. Och sen
det gick ner till slut.
Ja.
Men du fick ingen mjölkstockning eller något sånt? När man...
Jag tror att jag fick det lite grann. Men med första barnet fick jag det. Alltså att jag fick feber och grejer.
Ja.
Men inte med Cornelia tror jag.
Nej.
Men någon halv variant av det måste det ha varit, för det gjorde sjukt.
Jag tänker när man har sån tryck på brösten när de ändå är så stora känns det som att det kanske
Men det, något gick väl lite galet.
Ja.
Men det försvann ändå ganska fort. Alltså mjölken när jag väl bestämde mig för att härda ut. Men den där BH:n satt ju på länge. Alltså. Det var ju typ 4 veckor.
Har du mått bra efter båda förlossningarna?
Mm, det har jag. Det jag tyckte var... Alltså, när man får första barnet så vet man ju ingenting om någonting. Man förstår ju så här, ja, man kommer ha lite ont efter förlossningen och så här. Men ja, dels det här med amningen gjorde ju att jag mådde alltså varit stressad och typ det var så här ångestladdat, så jag mådde inte så bra i det. Men sen också den här babyblusen eller vad det kallas som kommer efter typ 3 dagar hade ingen berättat för mig. Så jag kände mig som ett psycho.
Ja.
Jag var så här, men gud, nu är det kört liksom.
Vad var det som hände? Vad var
Nej, men jag satt ju och lipa och skratta och grina och alltså, du vet, alla känslor kom liksom i så här 5 sekunders intervaller typ. Ja, men du vet, bara sätta sig ner och börja grina. Mm. Så vet inte varför, det bara sprutar tårar.
Ja.
Så ringer jag typ mamma och men andra tjejkompisar, de bara, ja, men gud, det där har jag också haft. Det där har alla så här. Och återigen, så varför berättar ingen det här för mig? Eller för alla liksom. Det är ju skitviktigt att få veta så man inte känner... Alltså jag var ju så här, men gud, tänk om jag fått en förlossningsdepression eller... Man var ju så här lite orolig för att man var ju...
Det känns som att man hör mer om förlossningsdepressioner än vad man hör om babybluesen som kan komma.
Det tycker jag.
För att jag hade ju turen, eller turen, men första barnen vi fick, då låg vi på 9 när jag fick den här babybluesen.
Ja, just det.
Och jag fick ju exakt samma sak, skratta och grät och jag bara, nu är jag galen. Och så kom det in en jättetrevlig sköterska.
Ja.
Och jag sa, det är något fel på mig, jag mår inte bra, vad är det här liksom? Så hon bara, ja men det är 3 dygn sedan du fick barn. Det är ganska normalt att det blir så här, baby blues kallas det.
Ja.
Jag bara,
nej, men jag hade aldrig hört om det förut. Och sen till nästa barn visste man det ju.
Ja.
Så det var ju exakt likadant, men då var det bara så här, men nu är det bara härda ut liksom.
Ja.
Det försvinner ju.
Hur länge så... höll det i sig för dig ungefär?
Jag kommer inte ihåg, alltså, jag tycker ändå det var ett tag, alltså. En vecka kanske, 2 veckor. Alltså det trappades ju av, men alltså första typ 4 dagarna där var ju helt, då var man ju som ett vrak. Jag vet inte, hade någon sagt det så hade man kanske... För jag fick lite panik första gången också. För jag förstod inte vad det var som hände.
Nej.
Jag var så här, gud, jag ska ju vara bara glad nu.
Ja.
Liksom, nu är hon ute och allt gick bra. Hon är frisk och vi har det bra. Och, liksom, och så sitter man och lipar som en... Kan som inte sluta. Så att, hade jag fått veta det så hade det kanske kunnat tacklats på ett annat sätt.
Ja. Men gick det väl snabbare andra gången? Eller var det bara att du kände dig mer lugn i att jag vet vad det här är?
Mm, jag tror att det var så. Jag tror att det höll i sig ungefär lika länge. Men då kunde man ju så här förbereda min sambo mycket på det också. Så här, nu kommer den här svallvågen och känslorna dagar. Liksom. Då kunde ju han också vara mer stöttande i det. För han fattade ju inte heller vad det var som hände första gången. Båda var så här, men gud, jag tappade det helt. Så att, ja, det var ju lättare andra gången ändå.
Har du alltid trivts bra i rollen som mamma?
Mm, den känns väldigt självklar för mig. Och jag älskar att vara mamma faktiskt, jättemycket. Jag tycker det är, alltså verkligen, det känns som att man är väldigt lyckligt lottad som för det första kan få barn och har fått friska barn och bara få uppfostra små människor liksom.
Mm.
Det tycker jag är helt fantastiskt.
Det är ett häftigt ansvar man får.
Sen är det klart att det inte alltid, alltså det är ju riktigt jobbigt mellan varven. Så är det ju.
Jag har förstått att du har haft panikångest ganska länge.
Mm.
När började det?
Jag tror första gången började när jag var runt 10 år. När det gick bort en nära vän till familjen. Och man vart så här varse om döden typ, att folk faktiskt kan försvinna. Och det är också den åldern man kanske börjar tänka lite på vad döden är, typ, vad det innebär. Då började det egentligen var det väl från början lite så här dödsångest, tror jag. Mm. Att man varit rädd att pappa skulle dö eller mamma, eller att jag skulle dö, och så mycket sånt som sen utvecklades i panikångest. Och sen har jag haft det till och från väldigt länge under hela men tonåren, och faktiskt ända fram till jag träffade min sambo. Då försvann det mer eller mindre, och så lärde jag väl mig att kontrollera det.
Fick du någon hjälp när du var så ung och fick panikångest?
Mm, jag fick jättebra hjälp. Ja. Jag gick ju på BUP där, när det precis hade hänt. Men sen ganska fort så jag fick också hjälp med liksom hur man ska hantera det och hur man ska tänka och allting. Så att ganska fort så lärde jag mig ändå så här att tygla den, så att den kunde inte bryta ut på samma sätt efter några år. Utan kände man att det var liksom på väg, då hade man verktyg att stoppa det liksom.
Vad var det som kunde trigga det?
Men det är det, alltså, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är så här ofrivillig panikångest. Typ att man kan få det utan att det behöver triggas av någonting.
Jaha, okej.
Okay. Man kan bara sitta och kolla på film eller alltså vad som helst. Så kan det liksom smyga sig på. Så vissa gånger så var det ju ingenting.
Mm.
Jag förstod själv inte. Jag var så här, vad fan, nu kommer det igen liksom. Medan andra gånger absolut när det händer någonting också. Men lika många gånger när det inte hade hänt något. Så att...
Du sa att det blev bättre när du träffade din sambo.
Mm.
Men tycker du att det har blivit bättre eller sämre sen du fick barn?
Det är, alltså nu idag så, alltså jag har inte haft någon sån attack på säkert 10 år.
Gud vad skönt.
Ja, det är jätteskönt. Och även om, alltså jag har som sagt svårt att se hur det skulle kunna bryta igenom, för att jag är så trygg i hur jag ska göra idag.
Mm.
Sen är det klart att skulle det hända någonting riktigt hemskt, alltså då är det klart att man kanske inte skulle kunna tygla det.
Nej.
Men den bryter ju aldrig ut liksom nu. Alltså,
inte för ingenting.
Nej,
nej,
det gör det inte. Så att jag tror att jag på något sätt har liksom dels mår bättre och dels liksom har bättre koll på det.
För jag har upplevt sen jag fick barn att man var ju lite beredd på att man skulle vara nervös för barnens skull.
Mm.
Att de ska sätta i halsen eller att något ska hända dem.
Åh, gud, ja.
Men jag har också blivit mer rädd om mig själv sen jag fick barn.
Mm.
Att man själv ska försvinna från barnen.
Mm.
Är det någonting du har känt eller tänkt på?
Ja, alltså jag är så feg idag.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. Alltså jag vågar inte göra någonting. Vi hade en kompis över som hälsade på häromdagen som hoppade fallskärm.
Ja.
Och jag var så här, nej men gud. Alltså jag skulle aldrig göra det.
Nej.
Aldrig.
Det är inte värt det.
Nej, men alltså nej. Nej, jag vågar typ inte göra någonting sånt där.
Nej, men jag är likadan.
Ja.
Alltså vi skulle åka skidor i vinter. Alltså jag körde som någon, jag körde så sakta. För jag var så här, nej, jag kommer krascha. Det kommer inte gå bra.
Nej, nej men alltså nej. Jag kan inte säga att jag utsätter mig för särskilt många risker i vardagen.
Men skulle du säga att jag har blivit tråkigare? Eller känner du fortfarande att nej men det där är, jag har gjort det, jag är klar, nu är jag mer vuxen?
Ja, men jag känner mig ganska klar. Jag har aldrig riktigt varit någon så här jätteäventyrslysten person som typ så här, nu hoppar vi bungyjump och nu klättrar vi berg typ. Alltså jag har aldrig riktigt varit så. Ja, alltså vissa skulle kanske säga att man har blivit tråkigare. Men jag skulle nog säga att man är mer rationell och tänker att saker
på konsekvenserna
kan gå fel. Ja. Faktiskt, det blir som inte värt det, helt enkelt. Och sen är min sambo så dålig mellan varven. Han har kroniska nervsmärtor efter en olycka. Jag kan liksom inte, alltså klappar jag ihop på något sätt så då har vi ingen liksom som kan vara byggpelaren liksom. Så att... det skulle inte vara så bra om man typ ramlade och bröt båda benen.
Nej.
För då skulle det bli jobbigt läge.
Nej, men hur länge har han haft ont?
Alltså det är ganska länge nu. Olyckan var jättemånga år sedan. Och så har den som börjat gjort sig påmind nu. Så egentligen, alltså vi har varit tillsammans i 7 år. Och det har varit så här i 6 av dem mer eller mindre. Så att det är ett tag. Men det blir ju vardag av det också.
Men kan du känna att det är jobbigt ibland? Att du känner att du har det ansvaret om han har en dålig dag?
Det är ju jobbigt om han, alltså han kan ju ha bättre och sämre dagar, och har han en väldigt dålig dag så spelar det ingen roll om jag också har det. Jag måste ju ändå kliva upp, försöka vara den bästa mamma jag kan och liksom stötta han och barnen. Och ibland blir det väl så att man liksom kommer i sista hand. Inte att han gör det, alltså säger att jag ska göra sätta mig själv sist, utan det blir så att man själv gör det på något sätt. Att man, de är viktigare liksom, såklart. Och sen när han har en bättre dag så gör han verkligen allt i sin makt för att avlasta mig. Och han försöker så mycket och verkligen göra det han kan. Så att det, jag skulle inte säga att det är en jobbig uppoffring eller något sånt. Nej. För man gör det ju för att man älskar han och barnen. Men det är klart att det sliter ju på en. Det gör det ju.
För vi hade ju en tid i höstas när Hampus klappade ihop helt. Han fick superdödsångest och låg och skakade i soffan. Och då var jag gravid i, vad var jag, 35:e veckan eller sånt där. Och då var det ju samma sak där. Att, som sagt, han begärde ingenting av mig. Men det är klart att man tar barnen, det är klart att man fixar hemmet, det är klart att man gör allt det där.
Man
men
gör det.
Har du någon tips, om man känner det, att nu är jag sist prioriterad och har varit det jättelänge. Har du någon tips om hur man kan göra för att bara få en stund att återhämta sig?
Gå på toaletten. Nej, nej, alltså jag tror, alltså jag är jättedålig på att be om hjälp. Av andra runt omkring. Om man har ett nätverk så är ju tipset att försöka utnyttja det så mycket man kan och inte vara rädd att fråga. För det är jag. Jag är inte rädd, men alltså jag är dålig på det bara. Jag tänker så här, men det här fixar jag själv liksom.
Jag kunde uppleva att man glömde bort det. Alltså när det var som mest, när man hade allt det där. Så att fråga om hjälp, det var en till logistikgrej att fixa. Ja,
absolut.
Att hur ska man få barnen dit och vad ska de äta? Och man vill, men så att då var det lättare att bara, nej men vi är bara hemma. För att då flyter det på, även om det kan vara jobbigt så är det ändå en mindre grej att planera.
Ja, det kan jag verkligen känna igen mig i. Att det blir liksom att man hittar som en överlevnadsstrategi på något sätt. Så att man bara kör på den linjen.
Precis.
Och att om någon till part ska komma in så kan det ibland sabba upp det typ. Ja. Att man blir så här. Nej, jag känner verkligen igen mig i det. Och så var det nog, har det nog varit för mig också. Att man liksom, det är enklast att göra det själv. För då vet man, alltså man har koll på varenda liten grej liksom. Alla rutiner, gör jag så här, då blir det så här sen, och så liksom lägger man upp hela dagen och så flyter det på.
Så är det så.
Men det är ju viktigt att komma ihåg sig själv, och min kille är ju så här, han trycker ut mig till slut i huset, han bara nu skiter vi ont, jag har ju ändå ont, så att nu får du dra härifrån och göra någonting själv liksom. Så han är grym verkligen på att se när jag behöver det, ibland ser jag inte ens själv.
Nej.
Liksom. Det jobbigaste tycker jag, det är också folk runt omkring som kanske inte riktigt förstår vad man går igenom. För att jag tror inte man kan förstå helt om man inte har varit i situationen själv. Alltså jag kan ju bara så här, glömma höra av mig till vänner, eller typ har inte tid eller har inte ork att ses.
Nej, för så var det ju verkligen ett tag att även om man, ja, men om man fick ett meddelande eller något av någon kompis, så bara energin att svara på det där, det var så här, nej, det lägger jag inte energi på just nu. Och det kanske låter hemskt, men det blir ju som en överlevnadsgrej. Alltså,
ja,
man håller absolut på energin allt man kan, för man vet att nu har jag ett antal dagar framför mig som då jag kommer behöva ta mer ansvar.
Mm.
Eller som man haft det redan och är helt slut.
Ja, och det är ju också liksom, man jagar sig av dåligt samvete hela tiden när man alltså är i den situationen. Så jag borde höra av mig dit, jag borde ta mig ut och ses, jag borde göra ditten och datten liksom. Mm. Och så gör man ingenting. Och så sitter man där sen och bara fan, det känns som att man inte gör någonting, och ändå så gör man sjukt mycket. Allt.
Ja.
Så det är en tuff situation.
Vi gick hos en familjepsykolog när det här hände. För det var också Hampus som sa att du behöver gå och prata med någon.
Mm.
För jag var inne i mitt race.
Mm.
Men hon sa något väldigt klokt, för jag sa det att dels är det här att man inte kommer ihåg att fråga om hjälp och att det blir en till grej att fixa. Och sen så blir det här dåliga samvetet, att jag kände så här att eftersom jag var gravid så kände jag, kan inte ens jag ta hand om mina två barn som jag redan har, varför är jag då gravid med till?
Mm.
Så att därför var det någonting jag ville bevisa förmodligen för mig själv. Jag tror alla andra inte bryr sig om det. Men för mig själv var det så här, jag måste bevisa att jag kan ha hand om mina barn fall om jag ska ha det här barnet. Men då sa hon det att förr i tiden, alltså människor är ju ett flockdjur.
Ja.
Man är ju van att hjälpas åt.
Mm.
Men det är nu på senare tiden som man har blivit så himla jag ska kunna allt själv mentaliteten. Men kan du tänka att de runt omkring dig kan göra annorlunda när det blir såna här perioder? Om de kommer och säger så här, men Andrea, nu tar jag barnen en dag, gå och gör något själv.
Mm.
Känner du så här att ja men gud vad skönt jag får en dag själv, eller känner du att nej, jag nu tror inte de att jag kan ta hand om mina barn?
Vi har haft jättemycket hjälp av Mickes mamma som är pensionär.
Mm.
Mina två föräldrar jobbar fortfarande, så de har inte kunnat lika mycket heller just köra den. Liksom att nu hämtar vi, nu gå och gör vad du vill. Och det har ändå Mickes mamma kunnat gjort. Och det har ju känts, det känns ju bra. Men någonstans växer också en stress. Jag vet inte varför, om jag har ett litet kontrollbehov eller om jag bara är så van att vardagen ska vara liksom på det här sättet som jag har fixat, så att det ska flyta på. Jag kan ändå bli så här, om någon hjälper till, att man blir typ stressad. Så här, att undra hur det går med mitt sätt där hemma. Ja. Alltså, du vet, tänk om Cornelia sover en halvtimme längre, då kommer läggningen bli en halvtimme längre. Alltså du vet, man så här stressar upp sig.
Läggningen blir typ 3 timmar längre om du sover en halvtimme längre.
Ja, men exakt. Alltså, det är ju...
Jag får inte ihop den matten alltså.
Nej, gud, den är ju helt sjuk. Men, nej, men så att ändå en stress, att jag har inte kunnat slappna av riktigt i det. Och det är ju något som jag måste jobba med, för att jag vet ju att alla runt omkring oss, alla sätt funkar liksom.
Mm.
Men det är ju mer det här att man är så van att köra på sin grej, för att man vet att det funkar i situationen. Men sen när jag kommer hem så har det ju flyter på hur bra som helst, och det är liksom, man lägger henne som vanligt, och alltså det har inte varit några problem alls, så att det sitter nog mer i mig. Men jag har aldrig känt att de tänker att så här, åh nej, hon kan inte klara av barnen faktiskt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och nu ska ni gifta er.
Ja.
Hur känns det?
Alltså det ska bli så sjukt kul.
Kör ni på det traditionella spåret? Mm. All in på kyrka och...
Vi kör kyrkrejset.
Mm.
Och sen kör vi fest på, och middag på Gamla Teatern. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Restaurang, hotell, aktig teater.
Ja.
Lokal.
Det är jättefint där.
Ja, det är jättefint.
Blir det ett stort bröllop?
Ja, men det blir det faktiskt. Vi har bjudit 135 pers. Och så kör vi 2 dagar.
Kul. Så,
ja, men det ska faktiskt bli sjukt kul. Jag har alltid velat gift mig för att ha den dagen. Bara vara fin och samla alla nära och kära. Och bli liksom kunna säga man till sin sambo.
Ja.
Sambo låter så... Jag vet inte.
Låt taget ur vinden liksom.
Ja, här är min sambo.
Ja, det kan vara en ny sambo imorgon.
Ja, men lite så. Så det ska bli så här, kännas fint att typ dels att alla heter lika, att man verkligen så här, det blir lite extra känns det som.
Vilket efternamn ska ni ta?
Broström.
Mm.
Det är min sambos efternamn. Och barnen heter ju redan det.
Cornelia är kanske lite liten för att förstå att ni ska gifta er.
Ja,
eller?
Hon förstår ingenting i det.
Men Olivia då?
Ja, alltså jag har ju försökt berätta för henne och typ visa bilder hur det kan se ut. Berätta att hon ska få en fin klänning och gå in där i kyrkan. Och Men jag vet, alltså hon är så här, åh, kommer det vara dinosaurier i kyrkan? Alltså det är hon.
Jag självklart hoppas jag det sa då.
Dinosaurier. Så att hon, nej, jag tror inte riktigt hon fattar innebörden av så här gifta sig, men jag tror hon förstår att något kommer hända, typ
något spännande, ja, som ska vara. Du och Micke.
Mm.
Ni hade varit tillsammans 7 år.
Mm.
Hur håller ni kärleken vid liv när man har 2 små barn hemma? Har ni några bra knep?
Ja, alltså vi försöker ju, eller jag tror att vi är sådana som personer, men alltså hitta de här guldkanterna i vardagen. Alltså åka bort på en weekend blir vem som helst glad och lycklig av, och det är mysigt och härligt och så här, men det är som vardag man lever i. Så jag tror det är jätteviktigt att försöka hitta de här små glimtarna även där, och inte bara känna att så här, fan, nu är vi fast i det här ekorrhjulet och det är korvmakaroner och alltså, du vet, det är samma varje dag, utan liksom få varandra att skratta och ha kul och inte ta allt på så stort allvar, tror jag. Att bli en förjävlig läggning, ja, men ge varandra en high five efter en dag istället för att man kommer ut och är helt arg och less och bara på dåligt humör, typ. Istället bara, fan vad grym du är. Det finns någonting bra i varje dag, och försöka hitta det liksom.
Mm. Tyckte du det var stor omställning att gå från 1 till 2 barn? Det är många som pratar om 2. Mm. Vad kallas det? 2-barnskrisen? Kaoset? Nej, jag vet inte.
Ja, alltså, jag har hört så sjukt mycket om det där. Och vissa bara såhär, åh, det är ett helvete med 2 barn. Ja. Nu väntar ni bara liksom. Kommer inte få sova någonting och det är svartsjuk och hej och...
Ja.
Men alltså jag måste säga, jag vet inte om vi har fått extremt nöjda barn i sådana fall, men jag tycker inte att det har varit som alla andra har sagt. Nej. Jag tycker det har varit lättare faktiskt.
Vad skönt.
Ja.
Tror du att det kan ha med inställningen att göra också? Ja, det är kanske självklart att om man får en kolikbebis så är det jättejobbigt.
Ja, och skulle vi ha fått den, det, så skulle jag säkert suttit här och sagt annorlunda.
Ja.
Men nu var Cornelia så extremt snäll. Mm. Alltså, snällare bebis har jag aldrig varit med om.
Nej.
Bara glad och tyst och lugn och så här. Verkligen vad vi behövde i den situationen. Så att det har ju såklart gjort att det har gått mycket smidigare. Sen är det ju alltid den här känslan att man inte räcker till och så där. Men det tror jag att man känner oavsett vad man, alltså om man får en kolikbebis eller... Alltså man känner så här dåligt samvete mot den äldre kanske, att man är mycket mer den lilla och sånt är jobbigt. Men själva, alltså att ha 2 barn, det tycker jag har gått mycket bättre än vad jag hade föreställt mig.
Mm.
Sen är det jobbigt ibland såklart, men ändå. Vad tycker du? Ja, du har ju redan 2 barn.
Ja, jag fick ju 2 på en gång. Nej, men jag var jättenervös inför nu när Unni skulle födas.
Ja.
Just för att vi har alltid haft en famn var i alla fall, precis. Jag och Hampus till Leo och Mattis. Men vi hade ju också turen att Unni är fantastiskt snäll.
Mm.
Det var lite jobbigt där i början, för jag fick baby blues samtidigt som vi fick magsjuka hemma med tvillingarna.
Fy, vilken hemsk.
Ja, och då var det så att jag fick stänga in mig på vår ovanvåning med Unni då, och så fick Hampus vara nere med tvillingarna som var magsjuk. Och det var en jättehemsk känsla att känna att jag stängde bort 2 barn.
Mm.
Men det var ju liksom för att vi kunde inte ha en nyfödd bebis med magsjuka. Det kändes inget bra heller.
Nej.
Så det var jobbigt, men efter vad bra det där, då har det blivit mycket bättre. Alltså nu har vi en sån härlig vardag, så att man löser det till slut. Man hittar sina rutiner och man hittar sätt att få barnen att få lite ensamtid. Leia älskar att bada, så vi brukar oftast liksom ta en dusch tillsammans. Hon sitter och badar och plaskar och leka, och Mattis gillar att gå ut och hoppa studsmatta, så då får han göra det med Hampus ibland. Och man får hitta de här stunderna där de får sin tid.
Men var du aldrig rädd? För jag kunde känna så här att hur ska jag kunna älska till barn lika mycket som mitt första? Eller dina första då?
Ja.
Alltså det var jag jättenervös för. Jag var så här, det kan inte vara möjligt. Men ändå så skaffar folk barn. Och jag har ju hört att det är fullt möjligt. Men alltså jag var livrädd. Jag var så här, men gud, det kommer... Jag såg liksom inte att man kunde ha så mycket kärlek i sig.
Nej.
Som man faktiskt har.
Det kändes omöjligt.
Ja.
Det kändes som att nu kommer någon stackare som får hamna på efterkälken. Men det löste sig ju ganska omgående. Och idag, hon blir ju 1 halvår nu i veckan. Och nu känns det så här, för 1 halvår sedan fanns inte hon.
Nej.
Det är sjukt.
Ja.
Det är så här, har vi varit utan henne?
Ja.
Nej, det är helt omöjligt att förstå nu.
Ja, jag vet, jag känner likadant. Och så känns det verkligen som att alltså det låter jätteklyschigt, men att det var liksom den sista pusselbiten som fattades. Mm. I alla fall alltså att Cornelia var det i vårt liv.
Ni vill inte ha fler barn?
Nej.
Men ni är nöjda med 2?
Ja, vi är jättenöjda med 2. Dels på grund av hur mycket, alltså 3 skulle kännas lite väl om det är så att har det inte blivit något bättre. Men sen också är det ju det här att ha två famnar. Mm. Att man är liksom... Jag får för mig att det är en mer omställning om man ska skaffa tredje barn från två än vad det är att skaffa ett andra barn. Just för att man inte... Alltså jag ska känna att man räcker inte till. Alltså tänk om tre... Ja, det vet ju du. Uh-huh. Om tre har magsjuka samtidigt, då är det ju omöjligt. Mm. Alltså om alla man typ spyr samtidigt, ja, så hinner man hinner inte. I hjärtat skulle jag nog vilja ha fler. Mm. Men rent praktiskt så tror jag inte att det skulle vara smart av oss. Eftersom att Micke är så dålig. För två vet jag att jag kan rodda själv nu. Liksom.
Förutom att ha två barn och ett bröllop på gång. Mm. Så skriver du ju mycket musik.
Mm.
Och sjunger.
Ja.
Hur länge har du hållit på med det?
Oj. Typ hela livet. Ja. Egentligen. Alltså jag har alltid sjungit och skrivit typ texter. Sen fick jag en gitarr när jag kanske var 10 eller någonting. Så låg den väl bara och dammade något år tills jag var 13. Och då, jag tror det var i samband med att jag började lyssna på Guns N' Roses och mycket musik, så kände jag så här, men gud, jag måste ju liksom kunna spela och sjunga. Mm. Jag nöjde mig liksom inte med att bara kunna sjunga. Så då satt jag och tragglade på den där och lärde mig själv att spela tills jag kunde det. Och sen satte melodier på mina texter typ. Det var lite så det började.
Ganska nyligen släppte ju en låt som heter Ibland kommer livet emellan.
Mm.
Som jag förstått handlar lite om det här småbarnsåren och inte riktigt känner att man räcker till.
Mm.
Det känns som att du skriver mycket texter utifrån dig själv och dina upplevelser. De känns väldigt ärliga.
Jag skriver bara om det. Det finns kanske någon låt som är halvpåhittad liksom.
Mm.
Men nej, alltså annars är det... Alltså det blir som en sorts ventil också på att skriva och sjunga bort det typ. För då är det inte kvar i huvudet sen. Alltså om man skriver ner det, då kan man ta bort det ur hjärnan på något sätt. Så att, ja, det är mycket, mycket om mitt liv, om mig själv. Och jag var ganska van att skriva... Alltså lyssnar man på mina tidigare låtar så är det ju kanske inte de gladaste låtarna. Men... Sen det för mycket och då, alltså jag kunde inte skriva musik på säkert ett år. Jag var så här, hur skriver man när man är lycklig utan att låta som typ Magnus Uggla liksom. Ja. Jag fick som inte till det. Utan att det ska låta så tuntigt på något sätt. Men sen lossnade jag även det. Det var ju utvecklande att få skriva om glada känslor också.
Men ibland kommer livet emellan och det här att inte räcka till och allt man tar på sig nu. Har du själv varit nära och gå in i väggen eller känt dig stressad?
Ja, jag har haft... Alltså nu ska vi se. Det senaste... Alltså egentligen för två höstar sedan så hade jag lite symptom på utbrändhet. I form av att dels så kände jag att... Alltså jag kände mig typ sjuk hela tiden. Kroppen, jag var så här, men alltså det är något fel. Jag har ju typ fått cancer eller någonting. Alltså du vet, när tankarna börjar snurra att man är typ allvarligt sjuk... För så var min kropp, jag var trött och jag var alltså så här, inte alls mig själv. Men det var som bara en liten släng av det. Och sen nu i våras så var det ganska många symptom. Alltså så här, ingen närminne. Och det har fortfarande inte kommit tillbaka. Alltså jag måste ha allt i nedskrivet någonstans. Mm. Och även fast jag har det ibland så glömmer jag bort att kolla på vart, alltså kolla på det jag skriver ner. Så att det är helt hopplöst om jag ska åka och handla. Eller, alltså det är helt sjukt. Och likadant så här, jag är en väldigt känslosam person. Och helt plötsligt så var det som att jag kände ingenting åt något håll. Jag var bara helt likgiltig till allting. Alltså så här, om mina barn kom och så här, åh mamma, och bara kramade mig, så var det så här, jag kände typ ingenting. Alltså varken glada eller dåliga känslor överhuvudtaget. Och då var jag riktigt rädd för att det är så långt ifrån jag som det bara går.
Mm. Tror du barnen kände av att det var någonting med dig? Tror du inte mådde bra?
Alltså de verkar känna av det mesta, så att det gjorde de säkert. Och sen när jag var så sjukt stressad, alltså orimligt stressad på slutet, för ingen, alltså du vet när man bara har en underliggande stress hela tiden utan att det egentligen behöver vara någonting. Och jag, alltså om jag är stressad eller rädd eller arg eller ledsen så blir jag oftast arg.
Mm.
Så att jag har väl kanske inte varit på det bästa humöret under våren. Och det har de ju såklart känt av. Alla måste ha känt av det som är i min närhet. Men jag har fått en stor förståelse och jag har ju verkligen försökt. Alltså, det är inte att jag så skriker hela tiden. Men alltså att man bara är, jag menar, så här grundirriterad typ när man vaknar. Och det är ju en hemsk känsla. Att man vaknar och är typ på dåligt humör. Ja. Det gillar jag inte. Men nu har vi flyttat ut i stugan och Micke tar det verkligen på största allvar. Så jag sover faktiskt i annat rum nu och har gjort det några veckor. Ja. Och han tar båda kidsen på natten och morgnarna. I början var det skitjobbigt för jag vet ju ont han har.
Ja.
Men till slut var jag tvungen att släppa det och tänka på mig själv för att annars funkar inte resten. Så nu mår jag mycket bättre. Nu börjar det komma tillbaka. Nu har jag mina tjänster tillbaks.
Ja, och det är jätteskönt.
Ja, det är det.
Har du något tips om man känner att man är i närheten av utbrändhet?
Alltså jag
fick
tror
du någon hjälp utifrån eller kom du till insikt själv att nu är det stress som gör att jag är så här?
Jag kom till insikt med det själv för att jag är extremt självreflekterande hela tiden. Men i mitt fall har det varit så att det har känts som att även om jag har de här signalerna så kan jag inte göra någonting åt det på grund av min livssituation. Det har känts som att jag har så här pushats längre och närmare kanten hela tiden och så är det som att jag kan inte göra någonting. Jag kan ju inte bara lämna min familj och dra när det har varit jobbigt med saker hemma liksom. Så jag har känt mig så här lite fast i det. Även fast jag har velat göra någonting åt det så har det inte gått, har det känts som. Men det stämde ju inte. Så jag tror bara att man måste fan lyssna på sin kropp tidigt. Och inte bara säga, men bara en vecka till eller bara en dag till. Jag ska bara göra det här. Alltså du vet, det är ingen lek att bli utbränd. Och jag har inte ens varit det. Men, och ens ha liksom symptom på det. Man måste ta det på allvar alltså. Det finns inget annat. Det måste få vara det viktigaste. Och att vara ärlig med sin omgivning, alltså med sin partner och berätta att nu mår jag så här. Och det här behöver jag av dig. Så att man inte bara går runt i det tysta och ska vara någon stark person. Typ. För då tror jag att det till slut går åt helvete.
Har du någon låt som du känner att det här är min låt?
Av mina låtar?
Mm.
Oh, shit, vad svårt. Ja, jag skrev faktiskt en låt, jag har inte släppt den. Jag la ut ett litet klipp på min Instagram om den, om just utbrändhet, alltså, eller inte utbrändhet, men hur jag har känt mig de sista veckorna. Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat och även den jag har skrivit till min pappa faktiskt. Den gillar jag väldigt mycket.
Vad heter de om man vill lyssna? Den ena hade du inte släppt, den kommer.
Nej,
vad
den
kommer den heta
någon...
då?
Vad sa du?
Vad kommer den att heta?
Jag vet inte riktigt.
Oh, spännande.
Ja, låten med inget namn. nej, jag vet faktiskt inte vad den kommer heta. Men den till pappa heter ju Håll huvudet högt. Men den här nyaste vet jag inte. Jag ska ner på torsdag och spela in en ny singel. Så vi får se om det blir den, kanske. Så lär det väl komma ett namn.
Vad roligt.
På den. Ja, men det ska bli kul.
Hur är det att jobba som... Säger man jobba som artist? Eller vad säger man?
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
Sjukt svårt. Alltså musikbranschen har enligt mig blivit helt... Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så besviken på ett sätt. För att det krävs så mycket mer idag. Du vet, du måste... Det är som att musiken får inte tala för sig själv. Utan du måste typ vara en sociala medier-profil också. Alltså du vet, du måste ha de här följarna. Du ska helst ha en YouTube-kanal som kanske inte är direkt ens kopplad till din musik utan att du ska vara privat, du vet, lite grann som en influencer nästan. Så det är så mycket mer grejer runt omkring som påverkar om du slår igenom eller inte. Och det gör mig så arg, det känns så orättvist för att det finns så mycket duktiga musiker som kanske inte vill eller orkar hålla på med sociala medier. Så
nej,
mycket.
För det måste man ju ha ett helt annat intresse för.
Ja, men det blir ju det. Och ska man ha ett snyggt flöde dessutom, då ska man liksom vara intresserad av att kanske redigera bilder. Det känns som att om jag bara kunde få upp mina följare och bli någon på sociala medier så kanske min musik också kommer upptäckas av fler. Och då blir det helt plötsligt fel fokus för mig som ändå är artist. Alltså jag vill ju fokusera på att skriva mina låtar och släppa dem och spela dem. Men då blir det som att då måste jag först bygga upp någon sorts följarantal.
Följarbank.
Ja, och det är ju det är inte heller det lättaste. Jag rensar hela min Instagram på bilder på barnen och middagar och grejer för att det vart som att ska man gå in där, det är ju ändå min artistprofil, det är inte jag som privat egentligen. Som, och då blir det så här, men vad är hon för typ av artist? Mm. Det vart lite för spretigt. Så nu försöker jag lägga upp mer bilder som kanske är kopplade till musiken eller mig personligen och lämna privatlivet lite utanför, men då har jag märkt att då har det ju sjunkit jättemycket. Alltså sån här, vad heter det, exponeringar eller alltså folk som går in och kollar. Så någonstans är ju folk intresserade av det där andra också. Men varför är det för min, alltså förstår, det blir så här hela tiden, då blir det som att är det jag som privatperson som intresserar dem eller är det jag som artist som intresserar dem?
En annan låt jag har skrivit som fick väldigt stor spridning för några år sedan, tror jag. Det är ju Vilka är ni? Berätta om den låten.
Ja, gud. Det är ju en låt som... Nej, men jag skrev den. Alltså jag... Det var väl likadant där som alla mina andra låtar. Att jag var tvungen att få ur mig det på något sätt. För jag var så sjukt frustrerad och arg på hur samhället har blivit. Alltså med rasism, och det är okej att fan säga vad som helst och ingen säger ifrån. Och... Jag kände så här, fan, vart är medmänskligheten? Den är på väg att försvinna. Folk går bara omkring och så här, kastar ur sig det vidrigaste efter det andra. Liksom, och bara, nej. Så jag skrev den och tänkte väl att jag släpper den här på YouTube då. Nej, men jag släppte den ju, och då fick den inte så jättestor spridning. Och sen... det kanske var typ så här 5000 första veckorna som den låg ute. Alltså det kanske, du vet att det bara delas lite grann på Facebook. Men sen när min kompis Gabriella på Nyheter 24 gjorde en artikel om det. Det var egentligen då det smällde till och vart viralt.
Tror du att många känner igen sig i tankarna i den texten?
Mm, det tror jag. Jag hoppas det. Mm. Alltså jag hoppas det så mycket. Mm. Att folk ändå tycker så någonstans. Och baserat på alla mejl, alltså jag har inte fått, jag tror jag har fått ett negativt mejl om den där låten. Så att det var väldigt skönt kvitto på att se att ändå, alltså majoriteten är normalt funtade. Det var så skönt.
Vad har de skrivit till dig?
Det är många som tackar, alltså dels många nyanlända som kommer hit som har skrivit, som tackar för att någon ser dem som något annat än typ att de bara kommer hit och förstör.
Mm.
Ja, mycket tack. Tack för att du tar upp det. Och många berättelser också typ om hur folk har haft det när de har flytt från sina länder och kommit hit, och hur de har blivit behandlade och vad de har varit med om. Och alltså många, sjukt många hemska historier.
Mm. Det är ju min värsta mardröm.
Ja.
Alltså för några veckor sedan fick man hem en broschyr som heter Om krisen eller kriget kommer.
Ja,
har du sett
den?
Ja,
fy, jag fick ont i magen.
Ja, alltså jag låg och grinade när jag läste det där. Ja. För att det är verkligen min värsta mardröm. Alltså man måste fly hemifrån med sina barn. Och inte veta vart man ska ta vägen och hur man ska överleva. Och så tänker jag på alla som har gjort den resan och som bor här och som får möta det här hatet som finns mot dem.
Ja, det är så förjävligt, och de får liksom ingen chans. Alltså, det finns folk som inte sköter sig i alla etniciteter och människor. Det spelar liksom jag kan inte förstå hur man liksom kan basera det, liksom kriminalitet sånt på, beroende på vart en människa kommer ifrån.
Nej.
För mig blir det så jävla dumt så att det liknar ingenting. Alltså ett brott är ju ett brott oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. Du misshandlar inte någon för att du är ifrån ett speciellt land. Det känns ju väldigt sjukt att tänka så. Och just alla barn, alltså det om något får jag så sjukt ont i magen över. Mm. Alltså att veta hur många barn som är på flykt utan föräldrar, som kanske har sett dem bli dödade, komma hit och bli behandlade som att man är så här ohyra. Alltså jag förstår verkligen inte. Jag kommer aldrig förstå hur man inte kan sätta sig in i... Man måste kunna liksom tänka omvända situationen. Alltså om det hände mig, om det hände min familj, hur hade jag velat bli bemött i det land jag kommer till? Liksom?
Mm.
Jo, men på det här sättet. Ja, men börja bete dig så tillbaka då, till de som kommer hit. Liksom.
Ja.
Jag tror att det blir, alltså att folk, jag tror att det är så långt bort från Sverige, alltså med krig och den sortens grymhet på något sätt. Det var länge sedan det fanns i Sverige. Så jag tror att det blir för människor att det är så långt bort från ens egna verklighet så att det är svårt att förstå. Men man måste göra allt för att försöka förstå i alla fall.
Mm.
Det känns som att det är många som inte ens vill förstå. Det är enklare att bara titta bort och tänka att det där berör inte mig.
Framtiden med våra barn.
Mm.
Tror att de kommer ha bättre vett än vad vi har när det kommer till såna här frågor?
Alltså jag hoppas ju det. Av hela mitt hjärta. Ja. Jag ska få göra allt jag kan till mina barn för att de ska lära sig mänskligt värde.
Mm.
För så är jag uppfostrad. Alltså, det ska bara finnas där, tycker jag. Medmänskligheten. Alltså, det är svårt att säga. Jag hoppas bara att samhället kommer vara bättre än vad det är idag när våra kids växer upp.
Gillar dina barn musik?
Ja.
Gör de det?
Jag är så glad att de gör det.
Vad gillar de för låtar?
Olivia gillar ju den här... Långström-låten är ju en favorit. Även jag har smugit in lite vresvik till henne.
Har du det? Redan?
Då, kul. Ja, vi måste som börja någonstans.
Är det Hönan Agda som gäller då?
Nej, jag har faktiskt under vilken låt Blues för Fatumé. Det finns en låt som heter. Och den diggade hon sjukt mycket. Och då var man ju stolt.
Ja,
det är min dotter. Men jag försöker spela ganska, alltså den musik jag lyssnar på för dem. Kanske inte så jättebarnanpassat, men...
Babblarna då?
Ja, det är en stor favorit.
Ja, det är det.
Ja. Gud, jag har fått lärt mig varenda låt på att spela. För man känner sig som ett psycho när man sitter där och ska låta som babba. Typ. Ja. Men babblarna är ju, ja den gillar ju... Olivia blev lite stor dock, känns det som, för babblarna. Tyvärr. Men Cornelia är ju inne i, alltså hon tycker det är livet. Liksom. Står och dansar. Och...
Det är nog magiskt med de där figurerna.
Alltså. Ja, men jag fick höra att det är ju så här, det är ju typ barnpsykologer och allting som har suttit och komponerat ihop de här babblarna. Alltså ja. Färg, allt från färger till musik till, alltså du vet, så att barn ska fastna för dem.
Ja, men... ja det märks. Ja, men alltså, gud vad de fastnar.
Ja, men gud, det är ju helt trollbindande.
Ja.
Så att, nej, de gillar musik båda två. Jag hoppas ju av hela mitt hjärta att de vill alltså börja spela något instrument eller sjunga. Olivia älskar att sjunga redan, så det är bra. Men tänk drömmen, du vet, på typ julafton och alla sliter fram en gitarr och man sitter och spelar och sjunger och vilken dröm.
Gillar Micke musik?
Ja, han är inte så musikalisk.
Nej.
Dock. Men
det är fint att han försöker.
Ja, absolut. Han tycker om musik jättemycket. Men det är också en av de här symptomen jag har haft, är ju att jag tål inga ljud längre. Så att jag kan knappt lyssna på musik längre. Och det har ju varit skitjobbigt. Just det, som att Micke älskar att lyssna på musik. Alltså han vill ha musik vart han än är. Och jag fixar inte det. Alltså jag blir så här, då blir jag arg. Jag blir så här, stäng av musiken. Jag kan inte tänka, jag kan inte prata, jag kan inte göra någonting. Och det är ju extremt handikappande för någon som håller på med musik.
Det, är det låter jättehemskt.
Ja, det är det.
Även för en som inte håller på med musik aktivt så känns det som att många har ju musik runt omkring sig stora delen av dagen.
Och jag har alltid haft det. Ja. Jag har alltid haft musik vart jag än är. Men nu måste det vara tyst. Annars funkar inte jag. Och det hoppas jag ju skärper till sig snart. För att jag, så vill jag inte ha det.
Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips.
Ja.
Har du något bra tips?
Alltså mitt tips är ju att se Avicii-dokumentären. Det kanske är ett konstigt tips.
Nej.
Men den är så viktig på så många olika plan. För att det känns som att unga idag, det enda de tänker på, det är så här framgång. Hur ska jag liksom bli någon typ? Alltså den här dokumentären syr ihop så extremt många viktiga ämnen tycker jag. Ja, men på så många plan. Så att se den, alltså för mig var det en sån ögonöppnare på dels hur musikbranschen ser ut och hur mycket pengar, alltså vad pengar gör med folk och att man till slut inte blir en människa typ. Den, jag tycker den ska visas i skolorna, jag tycker den ska, alltså alla ska se den för att få upp ögonen.
Hur kände du när du fick beskedet av att Avicii hade dött?
Alltså jag grät ju när jag hörde det där, eller läste. För att det kändes som ett sånt brutalt misslyckande från alltså, samhällets sida och musikindustrins sida.
Ja, det har ju verkligen berört, det känns som det har berört hela landet. Ja. Det är ju ingen som har missat det här.
Nej.
Och vi samlade ju tillsammans med dig och mitt jobb, så gjorde vi en Avicii-hyllningskonsert.
Ja.
För det var en kille som ville göra det och vi tillsammans i Östersund gick ihop och gjorde det.
Mm.
Och bara det, alltså hur många kan vi ha varit på torget?
Alltså det var ju tusentals.
Det var så många.
Ja.
Och det var så mycket tårar. Och samtidigt som det varit lite glädje. Det var en himla fin stund.
Ja, alltså det var helt fantastiskt.
Jag tror det också visar på att det faktiskt är ett problem idag. Det här med att man blir pressad.
Ja.
Det är för mycket framgångstankar. Man glömmer bort sig själv. Mm. Och att unga mår så dåligt som de faktiskt mår.
Och sen är ju statistiken, alltså jag hörde på någon dokumentär nyss, eller något inslag, att det är ju flest unga killar som tar livet av sig idag. Och någonstans måste det säga någonting. Alltså så här, jag tänker bara på hur man ser så här, ja men normen typ. Killar ska inte gråta, de ska inte visa sig svaga. Alltså det måste bli någon ändring på det, känner jag. För att det går som inte går runt att ha så många unga som mår så här dåligt. Nej. Utan att det händer någonting. Eller man ska säga.
Vi försöker tänka mycket på det med Mattis, våran son. Att han har ju lika orätt att vara ledsen, att kramas. Att, ja. För att det blir oftast, alltså jag ser det på andra när de möter han, om han gör sig illa. Om Leia gör sig illa, ja men då är det många som lyfter upp och tröstar och får vara i famnen och mysa. Medan om Mattis ramlar, då är det så här, ja men det gick bra.
Ja,
det är inget så. Man tänker på tror jag. Det är ingen som menar något illa med det. Men det är bara så att låt han vara ledsen också. Låt han vara liten. Låt han kramas om han gillar att kramas. Alltså han är världens pussigaste lilla kille där. Jag hoppas att han alltid kommer vara det. Och bara låt dem få känna det de känner.
Ja, men jag tror att det är alltså det blir inbyggt någonstans tror jag. Ja. I folk, alltså att det är så man gör typ. Ibland kan man ju, alltså jag kan komma på mig själv ibland till och med. Jag skulle kunna göra en sån grej.
Mm.
Att omedvetet, om jag hade haft en son så känns det som att någon gång mellan varven kanske man hade så här, ja men precis som du säger, så här, ja men det där gick bra, det där fixar du, och peppa upp han på ett sånt sätt istället för att typ lyfta upp han och låta han vara ledsen. Jag hoppas inte att jag skulle bete mig så, men jag tror att det är lätt hänt att man
Så sitter det i ryggraden. Man måste faktiskt aktivt tänka på
jag
det.
Jag förstår det.
Annars så flyter man bara med.
Ja.
För det är så alla andra har gjort runt omkring en.
Ja. För en kille kan ju vara minst lika känslig som tjej. Ja. Tvärtom också.
Gud, absolut.
Ju, man måste börja tror jag redan på typ dagisnivå.
Ja. Ja.
Snacka om det liksom.
Mitt veckans tips. Mm. Det här blir jättegångs att hoppa till det här. För det här är inte alls lika djupt och fint som ditt veckans tips. Mitt veckans tips är cykelbyxor. Alltså nu när det är sommar. Jag har på min klänning idag. Och har inga cykelbyxor på mig. Och jag får sånt skavsår. Och det blir så svettigt och varmt.
Ja.
Och nu när man ska hålla på och leka med barnen. Jag var ute med dem i morse. Att bara så här kunna sitta i gräset och inte behöva oroa sig för att man flashar hela allt. Utan bara ha de här sköna cykelbyxorna på sig.
Det var...
Cykelbyxor, för då kan du hoppa och leka och kan göra allt.
Ja, ska fan gå och köpa ett par nu.
Nu kommer jag köpa cykelbyxor.
Det är tänkt på.
Nej, men det är ett riktigt bra tips faktiskt. Och även Hampus har det. För att liksom slippa skavsår och svett och att man tappar byxor och har sig. Utan cykelbyxor till hela familjen. Det är mitt tips shit, i veckan.
det var ett bra tips.
Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit.
Nej, men jag ska tacka. Det var jättekul.
Och om det är så att man vill... Jag tänkte att vi ska avsluta med att lyssna på en låt som jag pratat om.
Mm.
Ibland kommer livet emellan. Om man vill lyssna mer på dig eller hitta dig, vart ska man gå då?
Jag finns på Spotify. Andrea Lundqvist. Q-U. Och sen finns jag ju, jag är faktiskt mest aktiv på min Instagram där jag lägger upp så långa klipp man får, som är väl en minut kanske. Där kan jag så här ibland, om jag har skrivit någon ny låt kan jag lägga ut där. Men Spotify eller iTunes om det är musik.
Så in och lyssna och följ.
Ja.
Så ni inte missar något.
Exakt.
Jag ser så mycket fram emot din nya singel
som
ska
göra. Ja, kul!
Men då lyssnar vi på din låt.
Mycket har hänt sen min sista sång. För mycket för att skriva ner. Och det känns som allting börjar om. När jag väl ska skriva mer. Det har varit avstånd på flera mil. Även om han legat tätt bredvid. Och jag har skrikit så att taket lyft.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.